Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Det känns som att du och jag inte setts på 100 år.
Men det har vi väl inte, eller?
Nej.
Nej, jag vet inte när vi såg senast.
Nej, jag kommer inte
ihåg. Jo, på ditt kalas. Och det är en livstid sen.
Alltså det är en vecka sen. Precis, jag fyllde ju 35 och hade kalas igen. Och då sågs vi, det var så mysigt. Kul, var riktigt kul. Jag hade en kanonkväll.
10 av 10 födelsedag måste jag, eller födelsedagskalas. Men alla blev ju väldigt dåliga dagen efter. För vi började ju så tidigt. Folk hade mått jättedåligt.
Ja, men folk var så bakfulla så att det var... Jag gick ändå hem vid 1.
Men det var ju också så sjukt för att... Eftersom det var mörkt där inne och så spelade liksom musik, så när klockan var 8, då kändes det som att klockan var, du vet, för oss var, kändes ju, var det ju liksom ett stämning där inne.
Ja, ja, ja.
Så ja, men de det som var kom som att in där sen, de måste ju trott liksom, vad fan är det som pågår här inne? Folk hängde ju typ i taket och folk skulle typ ta en bash, var på dejt typ.
Jag vet. Det var som att vi hade stått och skapat nattklubbstämning från klockan 7 typ.
Oh, det var jättehemskt, för det var det, en gammal kille till mig råkade ju komma in. Alltså komma in. Ja. Och det var ju också så att det var ju liksom verkligen, det var ju, han var ju en normal person som bara men gud, de är här, jag ska gå in och säga hej. Ja, det han möttes av, det var inte trevligt.
Han möttes ju också av en otrevlig blick från mig, tror jag.
Av flera. Det var så jävla otrevligt.
Åh, herregud. Ja, det var... Ja, men du vet, man ser någon man har hört någonting om. Alltså.
Och det var en sån blick man vågar ge någon mitt i natten. Men det var inte mitt i natten.
Nej, exakt, det är det. Ja, det var jävligt kul. Tack alla som förgyllde. Min man närmare 40 då.
Jösses.
Jag fick ju två jättefina tal. Jag är så nöjd. Det var det enda jag ville ha. Som ni vet ju sen förra avsnittet, jag hade alltså roastat Anton. Anton var inte en av dem som höll tal. Men det ska han ha. Att han frågade någon timme innan vi åkte till den här lokalen då, så frågade han: du, vill du att jag håller ett tal, så gör jag ju det såklart. Alltså jätteliksom nervös.
Nej,
jag bara...
Nej,
va? Alltså nej, nej, nej. Jag hade PM. Gud, har du gått runt och tänkt på det? Han hade ju varit jättenervös. Alltså han var ju liksom beredd.
Att tvinga någon som inte vill hålla tal. Alltså det är inte schysst. Alltså det är liksom motsatt. Det är motsatt vad det menar.
Men gud, det bara var verkligen inte. Han bara, okej, men är du seriös? Du blir inte sur. Jag bara, nej, jag kunde inte bry mig mindre. Jag vill inte. Alltså, du får PMS inte hålla
tal. PMS över, vad pratar du om? Blå.
Det är verkligen så. Det där var ju någonting jag kände då. Nu är det en helt annan dag. Nu är det en helt annan värld. Jag vet inte. Två fina tal. Nu fick ju du äntligen träffa en friend of the show. Någon jag också har citerat ibland i podden, som jag vet lyssnar på vår podd. Och det är ju alltså min väldigt nya goda vän Ulrika, som är då redaktör på Bergfält.
Ja. Det var underbart att träffa. Alltså underbara, det är så kul. Det är så kul med kollegor, vet du. Det är ju så roligt. Så jag stod och pratade med henne och hon berättade att hon lyssnade på podden ibland.
Visst, men det är kul. Hon höll ju då ett tal som jag blev väldigt rörd av. Om mig.
Det var
kul,
jättefint.
Det är kul med så här nya bekantskaper, för då får man ju också så här en bild. Alltså de har ju kanske en annan bild av en.
Ja.
Eller liksom, de har ju, eller så här, hon har känt mig ett år. Men det är kul för mig att höra, för man gillar att höra om sig själv. Vem gör
ja,
inte det?
Men det är väl det, det behöver vi alla höra. Alltså det var ju väldigt, jag tycker det var väldigt spot on. Och jag tycker också att det är väldigt, jag berättade faktiskt för det där talet för mamma. För att det är också så här, hon är ju 56 och jag tror också, Och jag tror att det inte bara alltså, tjejer i hennes ålder som kan tänka så här, utan jag tror generellt att du är en ögonöppnare för många, för att du vet så här, men vänta, får man vara så där? Behöver man inte göra sig till hela tiden? Vilket vi tjejer, men förstår vad jag menar? Ja, att det är så befriande. Alltså det är väl det som har varit från start med dig också. Jag tänker från att bloggen har sagt, men vänta, så här känner jag också. Och här är det en som berättar, som säger det högt. Allt som jag inte har vågat sagt högt, det säger Hanna högt. Och så här, bara det här så här, PMS. Vem pratade om PMS när hon var liksom 20? Ingen.
Nej, det är ju väldigt fint. Men du vad alltså, du nämnde din mamma, för du har ju varit på någon slags potatisfestival. Vad fan har du hållit på med?
Det är Potato Festival. Vi var på potatisplockning. Du som är bonjenta.
Jo,
har du aldrig varit med på?
Jo, vi har haft skördefester.
Ja.
Så, ja. Och då fick man rita potatisar. Jag minns att jag ritade en sån jävla bra teckning, min bästa teckning. En potatis med en ryggsäck som rymde. Jag var så jävla nöjd när jag var typ 11.
Ja, men det var jättemysigt. Så vi hade, det var faktiskt, min pappa har ju ett stort killgäng, kan man säga, gubbgäng nu, som jag är uppvuxen med. Och jag är uppvuxen med deras barn och nu har ju vi barn. Så det var ju liksom, ja, alla var där och jättemysigt.
Uppe i Sundsvall då, Timrå.
Uppe i, ja, Tyndra. Mm. Så det var toppen, toppen. Mysigt, härligt med traditioner.
Mm. Och vi kanske ska säga till lyssnarna varför vi spelar på distans, för att dina ungar har blivit lite småsnorig.
Ja, och du var ju sjuk när vi skulle spela in förra veckan.
Mm.
Det här är också så kul, att vi båda var i Gävle samtidigt igår. Alltså, det tycker jag var så...
Men sågs inte.
Nej, vi sågs inte, för du var ju där på jobb, eller hur?
Jag var ju där som att jag ställde in hela mitt liv förra torsdagen och fredagen. Jag tror jag höll på att bli utbränd, vi kan återkomma till det. Men så var jag tvungen att göra en inspelning igår då, söndag. Och åkte till Gävle, men det är så sjukt att du också var där. För tydligen är ju Gävle då Sveriges nya mittpunkt. Jag går in, jag filmar en grej då för en reklamsak, jag ska. Och så sitter jag på McDonald's med fotografen och producenten. Och kommer My. Alltså nära vän till mig in genom dörren. Och både hon och jag blir helt förvirrad, för vi fattar inte vart vi är. Alltså, nej. Så, vänta, vi är på McDonald's i en bekant miljö. Men vi brukar ju inte ses här. Jävla bro, eller liksom, vad gör du här?
Ja.
Men hon varit i Haga kusten då. Och sen så skrev du då, jag är där om 20 minuter.
Men vet du, efter jag tänkte där så här, jag kan inte åka på McDonald's Gävlebro om det är där alla är. Så vi stannade då på, du vet, Rasta i Gävle. Nej, Dinners i Gävlebro.
Ja, men där var jag också en sån här piss.
Nej! Jo.
Fem och andra godisorter har de ju där.
Jag vet, alltså det är inte bra att gå in där, för då har de ju en sån, precis när man har barn, då är det första man går in i liksom en sån mega godisaffär som har alla godisorter.
Mm.
Så de vill ju inte äta någonting. Ja, Johans dröm också. Johan stod liksom vid något galler och så här, kolla in så här.
Vad är det för sort?
Ja, men då Gävlebro, det är ju i alla fall, det är ju där Sveriges mat. Då ser man hur riktiga Sverige är. Mm. Alltså man kan verkligen, det är liksom, det är alla typer av människor.
Till det kvarts tights.
Det hände något jättekul, eller något jättegulligt där på Gävlebro. Alltså, när jag var gravid och så skulle få liksom, man skulle få ett syskon, så var det ju så många så här, åh gud, är du inte nervös liksom att det ska bli svartsjuka, och folk är väl så här, skrämmer verkligen upp en också.
Mm.
Och jag hade ju man är orolig för många saker, men jag var aldrig orolig för det. Alltså du vet, jag har, min intention sa att det där är inget problem. Och så du vet, när jag sa det så här, nej men du vet, nej men så jag bara, jag tror faktiskt inte att det kommer bli så där. Jag tror snarare att Florence kanske kommer bli lite så här besatt av bebisen. Mm. Och då var folk så här, ja, vi får väl se. Du vet så här, ja men som man gör Får man berätta ju för alltid för folk hur,
som jag har ska berätta sig. Man kan vara nära själv också och göra
ja,
det. Man,
ja, jag skulle precis säga det. Jag är exakt likadan. Man är ju så, för man lever ju alltid i sin egna bittra bubbla på något sätt. Så det är som när jag ska berätta hur jobbigt det är att ha två barn.
Du säger ju till mig, jag längtar till ni får till barn, för då kommer du förstå hur hemskt det är.
Ja, men då tänker jag så här, jag längtar, för då kommer du ha en förståelse för mig, och då kommer du komma och säga, nu, vad duktig du var.
Ja, men jag säger ju det redan nu.
Ja, men för att tvinga dig. Men i alla fall. Och det har ju varit liksom, Florence har ju varit, alltså hon är ju så kär i Blanche. Det går liksom inte att beskriva.
Du fick rätt.
Jag fick rätt. Min intuition var rätt. Det är ju snarare att hon får sån här acute aggressions och trycker ihop hennes kinder alldeles för hårt. Det är väl det som är problemet. Ja. Men då i alla fall. Då sitter vi inne på Gävlebro. Blanche sitter i en liten barnstol och så liksom går det förbi några damer. Och så säger de så här, men gud, titta vilken gullig unge. Och då så tittar Florence på dem och säger, ja, det här är den gulligaste ungen ni någonsin har sett. Ja, det här är den gulligaste ungen ni någonsin har sett.
Vad säger de då?
De bara, va? Du vet, så här, ja, okej. De skrattar ju, för det var gulliga damer. Men det var så roligt. Jag vet inte riktigt liksom vad det var hon skulle säga. Men det var så att hon bara, passa på att titta nu. För gulligare än så här blir det inte.
Det är liksom, hon känner ju så. Det är som 100% ja. Ärligt från henne. Ja, det finns inga gulligare.
Det finns inga gulligare. Alltså hon, det är ju så här, det är hjärtskärande när jag kommer. För hon är ju verkligen så här, du måste ta med Florence när du hämtar mig på förskolan. Och när jag kommer dit.
Blanche menar
då, ja. Mm. Och då liksom, för hon vill ju visa upp henne. Mm. Men jag menar, hur många är det som är intresserade av de där barnen?
De har ju egna hemma.
De har ju egna syskon hemma. De är så här, ja. Men ja.
Men det är
så,
väldigt fint. För,
det är alltså, så jävla gulligt. Det är ju, bara det är ju värt att skaffa två barn och piss. Med sådana där ljusglimtar.
Åh, gud, jag blir rörd av det. Alltså det är verkligen så stora syster. Det är någonting där med beskyddande.
Men det är också att ha en stor, liksom. Ja, jag vet. För min stora syster har ju också alltid varit så. Alltså, min syster har aldrig varit dum med mig. Det är ju bara två år mellan oss.
Aldrig varit dum.
Hon har ju varit så det finns ingen som är så stolt över mig som min stora syster.
Ja, men det är samma här. Det är så också. Det är mitt största fan. Man känner så här, helt så villkorslös kärlek från sin stora syster.
För då blir jag lite ledsen. På våran livepod så träffar jag en stora syster till en annan kompis till oss. Och, och hon hade själv tre barn. Och hon sa det så här. Nej, men alltså de yngre barnen. Alltså... Att vara liksom, att ha ett stora syskon, det är ju liksom den stora lyckan. För hon bara, jag går ju runt och tycker jättesynd om min äldsta nu, för den har ju aldrig fått den där kärleken. Nej. Alltså du vet, det där är liksom...
Just det, ja.
Man tycker ju säger alltid så här, åh, det blir så synd om två, eller så här, nu kommer det bli delad. Men då har ju de ett stora syskon som är besatt av dem ofta.
Nej, men både du och jag är ju yngst. Att vara yngst, det är ju någonting. Man ser ju nästan vilka, alltså i ens kompiskrets som är liksom
vi tror ju att alla ska älska oss.
Ja. Men det är det man går in, liksom man går ut i livet så. Jag är väldigt älskad.
Ja, men det ser jag på Blanche redan nu när hon sitter. Hon tror ju liksom att alla tittar på henne. Mm. Alltså på ett sätt som är jättespeciellt på så här bussen, du vet. Sitter och flinar mot alla och då flinar ju de mot henne. Så det blir ju också en sån här, alltså det skapar ju någonting också så här, att bara så här, ska hon gå runt i livet och tro att liksom alla bara blir glad när de ser henne? Ja.
Mm. Ja, vilken gåva. Men vad ska de Florens måste vi få känna så?
Ja. Ja, jag vet, men hon får ju så mycket annat. Alltså
Det är svårt att skaffa en stora syskon till sitt stora syskon. Då ska man väl byta, då ska man väl skilja sig då och hitta någon med bonusbarn som...
Ja, och
det finns alltid sätt.
Ja, och det var ju som Emily sa också när vi pratade om det där. För då kom hon in i den här diskussionen när vi stod och pratade om stora syskon. Så här, alltså, grejen var ju den också att stora syskon får jättemycket uppmärksamhet. Det är väl egentligen mellanbarn ibland som kanske
blir... Ja, det är ju mellanbarnen det är synd om.
Ja.
Mm, min brorsa. Skaffa aldrig tre barn då.
Nej, precis. Stava två. Nej, men jag är ju med båda mina föräldrar är mellanbarn.
Det är därför de är så kompromiss.
Ja, de ska ju bara komma. Ah, gud ja. Mm. Det är därför vi är en familj av kompromisser.
Mm.
du Hanna?
Ja.
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka. Tradera. Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, ja, skulle jag säga.
Det är som, jag kommer på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera. Nej. Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Och så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Cred till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Jajamän. Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya eras. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi, du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Jag, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också silver. Det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort det present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här soft då, heel och volume. Så att din och min finns ju då, soft och volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beauty bag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Men du, apropå det här med syskonskaran, har du sett Kardashians?
Nej, men jag har ju bara sett klippen när de sitter, det här bråket i telefon.
Alltså det är så hjärtskärande. Det är ju för er som då har missat, vi är ju då Kardashian heads. Du och jag. Men vet du det, jag tror det är väldigt många som lyssnar som också har koll. Men det är så här, det var en pågående konflikt, vi har pratat om den förr, mellan Kourtney då som är äldst och Kim som är, de är väldigt nära i ålder. Kim är ju ett år yngre än Kourtney, knappt va? Mm. Något sånt. Och då så har det varit pågående där med att Kourtney tycker att Kim härmar henne, eller att hon Så här, egentligen är det Kim som tycker att Courtney är här med henne från början. Ja. Men Kim
men här... Courtney är ju så arg på Kim för någonting.
Alltså hon som, har,
det är ju liksom, det är ju någonting annat. Alltså det är ju något som är riktigt, riktigt skavigt.
Ja, och nu så i senaste säsongen så är det bland annat telefonsamtal då där Courtney liksom säger att Kim är narcissist, att hon så här inte kan se utanför sina egna behov, att hon, alltså Courtney hon blir helt triggad att vara i den här familjen, hon slutar ju med att hon också säger att hon hatar Kim, för då har ju Kim också sagt så här: förstår du inte hur att folk pratar om dig, dina kompisar ringer till mig för att liksom de har sådana issues med dig, och vi har liksom en chattgrupp som heter Not Courtney.
All of your friends call us complaining, whether you think they're the ones going to you, they're all coming to us on the side saying the opposite to us, so we're all confused, and we're on a group chat that's actually labeled Not Courtney, so we know and have to funnel what your friends are saying to us and have to figure out why you're such a different person and why you have this vendetta out.
Do you think I want to be a part of that? Like,
they're your friends, the ones that you speak to on a daily basis. But you take it all out on me, and I'm trying the best that I can to reconcile and figure it out and call you all the time.
It's about you. You are a narcissist. It is all about you.
Det var ju så hemskt, tyckte jag. Alltså, ja. Det var jättehemskt.
Jo. Och folk har ju frågat, jag sände live när jag stod och sminkade mig häromdagen. Och då frågar jag så här, var står du i den här konflikten, Anna? Jag tycker det är så svårt. Alltså, ska man behöva välja sida här? Jag tycker verkligen att man kan förstå båda. Men däremot det jag kan säga är ju att jag är ju Kim. Alltså ifall jag skulle ha en sån här konflikt. För att jag har haft liknande konflikt med en jättenära barndomskompis till mig. Vi är ju inte så nära längre, men vi var som syskon skulle jag säga. Och hon var verkligen en Courtney. Men när jag hade konflikt med den här personen, och jag har haft väldigt få konflikter i mitt liv med tjejer. Alltså du vet, jag bråkar ju aldrig med tjejkompisar. Men det här är liksom... Det, ja. Och den här konflikten var ju... Jag hade ju hanterat den på ett helt annat sätt nu när jag är 35 och inte 21 som jag var då. Eller 20, jag var 19-20 liksom. För den här kompisen var ju verkligen Courtney. Alltså det vill säga en person som... Vi tänker på helt olika sätt, precis som Kim och Courtney. Och den här kompisen till mig var ju också otroligt känslig. Alltså hade jättemycket integritet. Jag har ingen integritet. Jag gillar att synas. Jag har lätt i sådana sammanhang, du vet. Alltså det tar inte av mig och liksom...
Nej.
Ja, du vet. Och därför så har jag haft, och säkert fortfarande idag, ganska liksom svårt att förstå alltså människor som inte är så. Alltså, och då uppfattas jag som en narcissist. Jag har svårt att tänka längre än hur jag själv är. Vilket jag har. Alltså det stämmer ju säkert också. Mm. Och liksom framförallt har stämt. Och Courtney är också, hon känner sig alltid attackerad och osedd. Mm. Vilket min kompis också gjorde väldigt lätt. Och jag förstod aldrig när det hände. Alltså när hon kände sig attackerad. Jag tyckte att hon var otacksam. Jag tyckte att hon var liksom, ja men, alltså envis, alltså stubborn. Alltså att hon skulle bara, det gick, alltså helt kompromisslös tyckte jag liksom att hon var. Precis som jag kan säga att Kim tycker att Courtney är. Att det bara, man tycker bara att man tassar på tå. Det enda man gör är att gå på äggskal liksom för den här personen. Medan personen, alltså Courtney-personen upplever ju aldrig det liksom. Utan de känner sig bara fel hela tiden. Ja. Så det är liksom, jag tror att det är så här, i grunden att man är så jävla olika bara.
Men jag tror också det. Men jag tror också att det är som Michelle, paparazzi-podden Michelle skrev, vad heter det? Hon bara, jag tror att Courtney vet så otroligt mycket om Kim som hon inte får prata om.
Ja.
Och jag tror också att det är säkert så också. Det finns så mycket som hon vet. Alltså jag tror att det är så mycket ilska mot kanske saker som har skett. Som liksom så här, ja det här får du komma undan med. Du har fått gjort det här. Så här kompromisslös är faktiskt du. Och liksom då går det, alltså du vet, så här viktigt har det varit för dig att bli känd.
Ja precis, du har gått över lik för att ta det dit du är liksom. Och jag har inte gillat det liksom.
Nej, jag gillar inte, jag står inte för liksom det där. Jag förstår inte så här, jag har tänkt på det här och det här. Och så varför får du göra det? Igen, det är samma sak där. Varför får du göra så?
Mm.
Och inte jag. Mm. Så att det tror jag säkert, jag tror att det, för att det känns verkligen som att det är sån
syskon är så svårt att vara så där nära i ålder också. Jag kan tänka mig att det kan vara lite bra ibland att ha lite år mellan sina syskon. Alltså, nu säger jag inte bara det för att jag själv kommer att vara så. Men att de är ju, man är jätte, att vara, alltså, att syskonrelationen är ju, kan ju vara lika underbar som den kan vara komplicerad och svår. Och vara så där nära och båda tjejer, och man dessutom är olika liksom i grunden då. Man har liksom olika sätt att kommunicera eller vad det kan vara, eller liksom. Det är jävla vad det kan uppstå
det
svårigheter.
Var nog, jag tror liksom att i vår, som i min och syra, det är syras fall, alltså vi, det är bara 2 år mellan oss. Det var ju vi var ju så otroligt, alltså vi har ju alltid varit jättenära, men också otroligt olika.
Ja, men ni har varit olika, att ni har aldrig, så här, jag, som jag kollar på det, Emily, jag ser ju hur lika ni är och jag ser hur olika ni är. Ja. Ni, grejen med er är att ni har aldrig tävlat om samma plats.
Nej.
Jag tror att med Courtney och Kim, de är fruktansvärt olika i sättet de kommunicerar, så, men de tävlar ju också lite om samma plats.
Och jag tror bara det var en gång typ, som, alltså det kanske var en period som var liksom så här besvärlig, kanske jag pratade om förut, men det var nog när vi båda började liksom bli så här, alltså du vet, man kom upp i tonåren, alltså det är 16, och det var ju också så, för Emily hade ju alltid varit så, det var, hade varit, alltså du vet, när man började, när det blev så här, man var så här populär och man skulle börja träffa killar och gå på fester och så där, och så började jag bli, alltså jag var ju ganska poppis och så där, att det var, det var, jag tror att det var lite för att Emily, båda ska hitta sin identitet. Och jag tror för Emily också, som hade alltid varit så, hon hade alltid varit så cool, hade varit liksom alltid, när hon växte upp, hon var ju, umgicks ju bara med killar, var jätteduktig i sport, alltså sånt som värderades då. Och sen så blir det ju ett skifte när det kanske inte är lika coolt att vara en, alltså när man, jo, men som, alltså, när man ska ha manlig bekräftelse.
Ja, alltså, män styr världen. Det är de man vill.
Män styr världen, alltså den manliga blicken, alltså sådana grejer. Så det tror jag var enda liksom, just när man själv skulle hitta liksom, vem är jag? Vad är jag för typ av tjej? Och då var jag, jag är en populär tjej, bestämde jag. Kan du förstå vad jag menar?
Ja, verkligen. Och då det bekräftar väl tesen då, att där var väl kanske den enda gången ni faktiskt började, alltså var inne på varandras territorium. Alltså så här,
ja.
Att ni inte visste, då hade ni inte, alltså, där slogs
kanske
ni lite
samma plats. Emelies
liksom.
Kompisar så här, började tycka att jag var intressant typ.
Ja.
Det är ju jätteobehagligt. Men nu, det var ju bara en kort period i vårt liv. Ett minneblott, men det har ju så mycket med, det är ju så här identitet, tror jag. Vem är jag och vem är du?
Min brorsa då gick ju med han är 3 år äldre än mig, men gick med de som var 2 år äldre. Och det där var ju också, jag berättade i podden när hans kompis blev kär med mig och Anders fick ett utbrott och gick till Luxa en mil, bara tog på sig skorna och gick.
Fan, tyckte det var så fruktansvärt.
Jag tyckte det var så fruktansvärt när det här kom fram. För grejen att jag och den här killen hade ju då börjat chatta. Alltså, och Anders
och
tyckte
det där,
att, alltså du vet, han tyckte att det var så här, va? Vad har ni en relation utan mig? Så måste det ju bli. Liksom. Tänkte min brorsas, en av hans bästa kompisar, intresserad av hans vidriga lillsyrra som han hatar. Alltså jag och min, alltså Anders bråkade ju på ett helt sjukt sätt. Och alltså alltid, så att han såg ju mig, vi var ju inte kompisar liksom. Så att han tyckte ju, ja, och då minns jag liksom att det är rent raseri, tog på sig skorna och bara gick. Pappa fick åka hämta med bilen.
Nej, men sluta med drama.
Vad tror du, min familj, tror att det någonsin är dramafri?
Alltså, men det är väl det är väl då det är svårast, för att när man vill bli sin egen och man vill inte att någon ska ta liksom, man vill inte konkurrera om samma saker.
Så kan det vara med nära kompisar också. Det där är ju svårt. Alltså.
Ja, det är jättesvårt. Alltså det är ju, och just i så här kvinnlig vänskap, just det här att det faktiskt ändå är ett problem, eftersom det manliga erkännandet är ju så viktigt i kön. Alltså när man lever i ett patriarkat, så är det så självklart att det manliga erkännandet blir så viktigt, att relationer har ju verkligen sumpats på grund av det.
Ja,
det är
ju
så sorgligt. Men det är ju liksom, det är inte konstigt.
Intresserad av samma kille, vem väljer han? Alltså det är en otrolig källa till konflikt. Och liksom.
Vem ser han?
Ja, vem ser han? Vem? Och det behöver inte ens vara att man är kär. Jag var på ett jobb en gång där det var en kille en kille liksom i en grupp och vi var några tjejer och så var det en kille. Så det var tydligt, liksom, även om han inte hade någon högt uppsatt position, så var det ju, ja, men som du säger, viktigt att han skulle se en.
Exakt.
Och det där, jag minns också att det var så en otrolig källa till irritation för mig. Jag ville inte vara ihop med honom, men det var väldigt viktigt att han skulle gilla mig mest i den här gruppen av tjejer. Och sen då kom det in en ny tjej i den här gruppen som han uppenbarligen hade mer ögon åt
nej,
än mig.
Nej, nej, nej.
Men förstår du hur, alltså varje dag var jag liksom svart i blicken.
Nej, ja.
Över att han såg henne på ett sätt som jag tyckte att han hade sett mig innan. Alltså du vet, det är verkligen så, va? Här, alltså, kom inte här och tro att du kan vara tjejen i gruppen, alltså den som får liksom. Ja, men det där är, ja. Jag minns att du gick i samma veva gick i terapi och pratade faktiskt med min terapeut om det.
Ja, ah, vad sa hon då?
Men jag minns att hon var verkligen så här, det där, alltså som att det enda terapeuter säger så här, det är helt normalt,
det är normalt. Alltså,
kan man få något annat svar? Ja. Nej, men hon, enligt henne då, så var bara så här, åh, klassiker. Alltså, ja, liksom, hon skrattade.
Men det är för att jag läste ju, inför våra livepod så läste jag så mycket artiklar och forskning om kvinnlig vänskap, och då var det där så återkommande att det blir ju också så fult, för då blir det ungefär som att män är viktigare än de här kvinnliga bekanta, men så är det ju inte.
Nej.
Det är ju så här, det har, för oss har det ju, ja, vi har ju liksom, alltså det här har ju liksom alltid varit, det har ju varit som ibland för överlevnad att vi måste ha den där manliga blicken på oss. Så att det är ju, det är bara så.
Men det är ju det som är så skönt, som vi ofta återkommer till och vi pratar om i livepodden också. Det är ju att när man då hittar, alltså när man är så här, vänta, stopp. Varför är jag mörk i blicken för den här killen nu på det här jobbet? Kolla, ge en blick till henne och bara så här, vänta, kan hon och jag, kan vi ha någonting? Vad händer ifall hon och jag blir tajta? Vad är det liksom för maktskift i den här gruppen då? Och så blev det ju också. Alltså hon och jag blev ju supertajta sen. Och är ju det idag också. För att man bara insåg, vad fan, alltså det här är ju en loser som vi går liksom runt och vill att han ska se oss. Det är liksom så pinsamt.
Det är så jävla pinsamt. Man kanske till och med kan förenas i det. Ni kanske pratade om det till och med.
Det har vi faktiskt inte gjort. Undrar om hon lyssnar på podden. Jag undrar om hon vet att det är hon jag pratar om nu. Hoppas det. Jag tror att hon lyssnar. Men jag tror att hon skulle kunna fatta det. Jag blev utsatt för hat.
Aha.
Ännu en gång.
Ännu en gång. Vad är det denna gången?
Det här är faktiskt rent hat. Usch. Nej, men jag har, vet du, en ny podd. Ni får gärna lyssna på den om ni vill. Jag programleder då en Hollywood Love Stories där jag pratar om olika kärlekspar i Hollywood. Fått jättefin respons. Tack alla som har skrivit. Det är verkligen sån där ångestfri 20 minuters, alltså, mys. Man får så här snabb recap över Hollywoods,
kan inte tänka mig något trevligare.
Ja, och så är det lite experter och sådär. Mm. Men då i alla fall finns det ett avsnitt om Kanye och Kim, apropå Kardashians då. Och då säger, du vet, man sitter och snackar, jag har feeling där, sitter då och pratar jag om hennes ex då, Chris Humphrey, och hela den här storyn när hon, när han kastar ner henne i vattnet. Också i då podden så säger jag bara så här, fan vilket jävla övergrepp, killar som bara så här tycker att de retas och leker med henne och kastar ner henne i vattnet.
Mm.
Ja. Och sen så pratar jag om Kanye och pratar liksom om att så Kim fick ju liksom verkligen en revival i sin stil, och liksom att hon, ja, men och han var ju en del av det, och så här, man kan tycka vad man vill när han gick och bytte ut hela hennes garderob, men bra blev det ju, eller något sånt där. Ja, jag säger, du vet, man sitter och snackar.
Jaha, då var det någon som,
är så här,
ja, jag fattar.
Kanye, och jag fattar ju kritiken, men alltså tänkte då att jag vaknar, alltså i morse, det är bara så jobbigt, jag skiter ifall den här kritiken var befogad eller inte, för att det är inte riktigt det, utan det är bara att vakna till att någon skriver typ så här, är du helt sjuk i huvudet, så här, du måste läsa på vad ett övergrepp är, att byta en kvinnas garderob, det är väl makt, och absolut, men jag har också sett varenda sekund av Kardashian. Det är klart att jag inte vet allt, men jag har också följt Kanye och Kims story. Det är klart att han har gjort massa saker som kan klassificeras som övergrepp. Och det där är ju så här, det är väl en klassisk grej att man börjar kontrollera sin tjejs kläder.
Ja.
Det vet väl jag med, men jag tyckte inte då, jag står fortfarande fast vid det, att det var inte riktigt på det sättet. Så som jag ser det, men obs, jag står med händerna uppe och bara så, Du kan säkert ha rätt. Ja. Men då är det då någon kvinna som har skrivit 0330 till mig och liksom, av ditt A4 liksom, och så här, och då, och det är bara så här, det är ändå sjukt att jag i 16 års tid har liksom levt halva mitt liv på internet och att det fortfarande då alltså kommer åt mig på, och det kanske också är att det är liksom också för att det var, det ligger någonting i det där. Alltså att hon också hade poänger. Men för att jag sitter då i bilen och är så på så fruktansvärt dåligt humör på vägen hit. Och jag bara så här, fan, varför är jag så himla arg?
Ja, det var ju det där.
Vad är det liksom, varför, jag sa, jag sovit jättebra, min PMS är över. Varför, det är någonting här nu som inte är bra. Mm. Och så inser jag ju så här, det kan, det måste väl vara, hur sunt kan det vara att vakna upp till liksom andras åsikter, negativa åsikter om en själv? Liksom.
Nej, men det är så hemskt. Alltså jag sa det, det var så kul. Jag satt och pratade på Perfect Day. Var faktiskt med Sigge Eklund, en annan känd poddare. Och en producent, så satt vi och pratade om lite som att få så här kritik och sånt där. Och jag bara, för jag, alltså så här, även jag får ju det. Såklart. Även fast jag inte har lika många följare så får jag också det. Och jag kan ärligt säga att det är det som kommer få mig att sluta ändå. Mm. Alltså för att det inte, jag tycker att det är absolut inte värt det. Att sitta med familjen och känna att man har som ett blött, en grå blöt filt över sig. Mm. För att någon, jag vet inte, Jessica någonstans säger att man är dum i huvudet. Alltså det är inte värdigt. Och jag tycker det var så intressant, Hanna, att du tog upp det här. För att det här var, jag har varit irriterad senaste dagarna, för att vi är ju på man är ju ändå på många så här, vi har ju ändå många kompisar som är lite så här större influencers, och då är vi på deras nära vänner. Mm. Och då kan det vara så att ibland så kanske man delar det här hatet som man får, för att man vill kanske få ge, alltså få lite så här, man behöver stöttning. Dela det. Mm. Man behöver stöttning för att det är så pass, det är så hemskt. Ja. Och så har jag sett liksom
Sofia Woda är ju så otroligt utsatt.
Ja. Ja, jag vet. Och hon fick ett sånt jävla vidrigt näthat. Och så var det en annan kompis då också som hade fått det som var jättekonstigt. Och det som jag slås av, det är, tror ni att ni vet allt om de här personerna för att de finns på Instagram? Mm. Alltså tror ni, alltså vad gör ni för tolkningar? Tror ni inte att det här är hela komplexa människor med samma känsloliv som ni? För ibland så verkar det ju inte som att folk tror det. Nej. Att man är bara en ytlig människa som är, sitter och ja, som i Sofias fall då, så här, ja, hon sitter bara och bakar då och gör recept. Ni tror det att det är det enda hon gör och bryr sig om hur det ser ut hemma, att det ska vara fint. Hon gör ett konto för inspiration. Alltså jag blir alltså mörkrädd, för det är också så här, kan vi bara vara, alltså det är också det, så att får man inte heller, som du sitter och babblar i den där podden och du kanske träffade verkligen någonting hos den här tjejen som hon blev väldigt
hon
så här, triggad
utsatt,
av
liksom.
Ja, hon blev väl triggad kanske. Men det var, jag blir så förvånad över att man inte heller så här snälltolk. Alltså så här, att man tar, att man bara tar allting vid orden hela tiden. Och det var en annan sak som också hände på Instagram, bara som jag varit väldigt förvånad över. Det var en annan tjej som är så här hon är alltså mer så här, gör bara roligt innehåll på Instagram. Och sen hade hon gjort ett annat typ av innehåll. Och då trodde folk att det var ett skämt.
Mm, de trodde att, vem är det här? Ska du bipa eller?
Ja, men det var alltså, hade lagt upp jättemysig sminktutorial.
Jaha.
Och folk trodde att det var en parodi.
Mm.
Alltså det är också det, alltså jag blir bara chockad över så här, jag bara, det var väl, alltså jag bara, på vilket sätt var det en parodi? Kan man inte få göra flera saker? Är man bara en sak också? Tror ni på riktigt att det bara är skämt här?
Mm.
Men är det inte speciellt?
Ja, jo, det är att man, men jag försöker tänka vad jag liksom, vad gör jag mig själv skyldig till då? Det är klart att man kan tänka att man är ju, jag menar, för man bara, för man som i torsdag, fredag så låg jag bara i sängen och var deprimerad och förkyld. Och då är jag ju så sjukt mycket inne på liksom min telefon då, såklart, för jag gör inget annat. Och då så är det ju så, det, ja, man kan ju också förstå då att det där blir bilden av folk. Alltså man tar Sofia Wood som exempel då, nu känner ju vi henne också lite privat och vet ju att hon är ju precis lika komplex som vem som helst, alltså som en själv liksom. Och, men att det, ja, då när man är inne i det där, jag tror inte att det är så, man blir ju liksom helt psykad av, man blir ju dum liksom och bara så tror att det här är, när det är mer tid i telefonen än IRL, då tror jag att man blir bara så
Ja, för det blir ju det här konst, allt är ju på Instagram är ju för oftast ytligt. Du tipsar om, du visar vad du har på dig eller skriver något skämt och sen så kommer det plötsligt något sånt här allvarligt så här, om liksom, ja men gatuvåld, alltså du vet så här. Och då blir, jag tror att det också gör, de här snabba skifterna gör ju att folk framstår så här, vänta, folk dör och du sitter på en lunch.
Ja, precis som den frågan jag fick som var, vad tycker du om klyftan mellan vita, rika influencers och gatuvåldet? Eller som skjutningarna som pågår nu då. Jag bara, då var jag också tvungen, vänta, hur blev det så här nu? Att det här är två grupper vi ställer mot. Ja, just det, det är ju för att det är folk sitter och scrollar, det är ju så.
Ja. Jag det är för det är det man ser.
Ja, precis, och då är det inte så konstigt att det är så man liksom, man tänker inte på att det är någon är större liksom, strukturellt problem, att det handlar om nedmontering av välfärden eller att det finns andra, man ser liksom, aha, okej, vänta här, Hanna Friberg och Lojsan, de är på en ena, och så följer jag också nu har SVT Nyheter och här står de skjutningarna och så är det, de kontrasterna jag drabbas av, då är min världsbild blir ju såklart snäv och skev liksom. Att det, jag tror att det är det som är Sverige liksom. Och att det ena liksom, delen orsakar den andra eller vad det nu kan vara.
Ja. Och att de inte skulle bry sig. Men jag tycker också det är så här, att ta fel,
ja, det är också. Bilden av Lojsan och Hanna Friberg då. Så här,
skulle, de bryr sig väl lika mycket. Alltså, så här, alltså, att ta för givet att de inte skulle bry sig eller läsa. Alltså, det är också så här, gör inte det.
Nej, för bara det, man för måste komma ihåg också. För man skulle ta Sofia Wood då som ett exempel. Om den där irritationen då uppstår mot henne, att allting är perfekt eller att hon liksom...
liksom du har det så enkelt.
Hon ser sig som för mer, liksom, eller vad den där kritiken handlade om. Liksom, att hon, ja. Om man då, som till exempel en annan förälder då, ser det här, då kan man till exempel tänka, där är det så bara, jag hjälper dem som irriterar sig nu. Och då kan man tänka så här, hon har tre barn. Hon är med om att hennes barn då har något jävla utbrott. Hon är, alltså, en vanlig dag för henne är precis som en vanlig dag för dig. Alltså, som, förstår vad jag menar? Att det, så här, hon står också där på ICA med något barn som vill ha någonting som den inte får. Eller hon är också dålig i magen. Eller hon är också, alltså, förstår vad jag menar? Liksom, livet är ju bara, det pågår också för henne. Och då måste man också förstå att de här kommentarerna som kommer till en, det kanske kommer också när man står där på ICA med liksom en unge som skriker eller med man har en ångestvåg över att man har glömt att fixa någonting eller man, vad det nu, och mitt i det där kommer också folks åsikter om en. Det är ju det som är så jävla, man måste också komma ihåg hur det där, när det liksom, det där meddelandet som man sitter och skickar iväg och tycker om någon annan, när träffar det också den här personen? Är det liksom, man ligger redan vaken, ens mamma är sjuk, man ligger vaken i ångest och oroar sig för henne. Pling plong, jaha, nu är jag också en fitta som har sagt fel här nu kring Kanyes beteende om Kim.
Ja.
Alltså jag vet inte, det drabbar ju också en i de värsta av stunderna, tycker jag. Det är så dålig timing ofta med,
men det är
där
alltid
också.
Så dålig timing. Jag tycker alltid att jag är typ själv med mina barn.
Ja, och så kommer någon och bara, du kanske ska tänka dig för nästa gång du öppnar munnen. Man bara, helvete, jag är värdelös
på alla.
Man har
bara stressat för att få ihop någonting, få ihop ett poddavsnitt och liksom så här, ja, jag formulerade mig väl jättedåligt. Eller, det var också, men jag tycker också att det är intressant, jag som bara, det är ingen som visste vem jag var för 2 år sedan. Det är ingen som vet vad jag har gjort i mitt liv. Och det ändå står med för givet som att jag har varit influencer hela mitt liv. Och typ så här, jag tycker, hur kan du uttala dig om det här typ? Du lever väldigt privilegierat. Jag bara, va? Alltså, du har ju... Var någon som
jag var nyss som dig.
Ja, alltså vadå? Jag har jobb. Alltså, det var så konstigt. Så bara,
men liksom
alltså, de tror inte att jag har jobb. Nej, men alltså, så här, nej, de tror inte att jag har jobbat. Mm. Alltså, jag är ju fortfarande lika... Alltså, du vet, så här, det är ju fortfarande lika harvigt här. Mm. Jag vet inte riktigt vad som har blivit skillnad.
Du har makt för att folk hör dig då. Det är det.
Ja. Jättekonstigt.
Jag vet. Men det är lätt också att... På något sätt, jag sa ju nu att det fortfarande kom åt mig, men på ett sätt måste jag ändå säga att det blir ju lite lättare också, för när man hållit på länge måste jag. Det finns ju någonting som är så här, framförallt så vet jag ju att det är så kort tid. Alltså jag vet att det går över.
Och det var ju det Sigge sa, att han bara, tänk vad jag brydde mig om det här och det här i början.
och nu så rinner det av mig som en vatten på en gås. Alltså nu har jag poddat i 10 år. Alltså, ja.
Nej men jag ett tips också till alla då, som, ifall det är någon annan som lyssnar som har en podd eller får liksom, det är ju att man, jag läser ju inte, jag kan se ganska snabbt ifall det är kritik. Alltså, som jag säger, när jag var med i Nyhetsmorgon nu så fick jag ett hatmejl. Alltså riktigt, alltså det var en psykisk sjuk person liksom, som
ja, skrev med ett troll.
Ja, och då ser jag ju, då, när man öppnar det där så ser jag ju snabbt att ja, det här är ju, jag hinner läsa 2 ord så bara så direkt ner i skräpkorgen. Samma med så DM, så att jag ger dem inte heller, alltså för när man läser dem, det är då det blir någonting av det. Då får jag hellre bara liksom, det här var någonting, jag behöver faktiskt inte. Men sen kanske man missar då viktig kritik. Ibland kan det ju vara bra. Liksom.
Ja, all kritik. Alltså jag tycker inte det är så här. Jag tycker att man kan ha diskussioner om som så här, i vårat innehåll när de kommer med så här input och sånt där. Och alltså det tycker jag
det är så inte här, så att man, alltid, man har ju väl, det ska ni komma ihåg. Ni ska lyssna. Det är inte så att jag går runt och tror att jag alltid har rätt. Alltså det är ofta jag kan så här, själv tänka också. Typ som med det här med Karin-grejen. Jag förstår ju det. Alltså det är ju inte...
Ja. Annars kan vi ju inte ha en podd. Nej. Vi kan ju inte sitta och prata om liksom ditten och datten och sen
fria skolvalet och ingen får säga emot liksom.
Nej. Ja, men det är för sig, jag tror i för sig att det inte är så många som inte håller med.
Nej,
men
okej,
ja,
fan.
Nej, jag skojar. Men alltså, nej, det är en annan sak, men det kan också vara alltså, man märker ju när något bara när folk faktiskt inte, ibland känns det som att folk vill missuppfatta. De har väntat på att man ska göra fel.
Sätta dit den liksom. Skönt. Ja. Det är jävligt skönt att sätta dit folk. Jaha. Mm-hmm. Alltså att det är nu. Bara en kort grej då. Jag satt också en annan sak som slog mig. Jag satt ju i sådana bilkör i morse då. Och varit mer och mer rasande. Och hade ju det här DM-et i huvudet och så. Och så började jag skrika rakt ut. Och jag sitter ju ensam i bilen. Det är viktigt att säga så att ni inte tror att ni inte ringer SOS, att ni inte sitter där bak när jag skriker här då. Men då skriker jag ju rakt ut så här: hur i helvete kan du, alltså nu pratar jag med GPSen, visa mig till Stadsgården där jag vet att det alltid är kö och ändå ska du visa mig hit. Hur i helvete, alltså du vet, har alltså ett regelrätt utbrott på GPSen och jag skojar inte när jag säger, alltså jag sitter alltså högt och säger det här i bilen. Så,
men jag pratar så jättemycket med teknik så. Alltså det är de enda jag skäller på.
Ja, och då skrattar jag ju till lite sen. För sen börjar kön släppa och då direkt är jag på lite bättre humör. Och då kan jag ha distans. Eller vad fan hände nyss? Alltså hur kan jag liksom tycka att det är GPSens fel? Jag måste väl ändå fatta mina egna beslut. Jag väljer ju att köra. Alltså det är ju... Och så bara slog det mig att jag också igår senast, jag har ju varit jättestressad för jag tackar ja till väldigt mycket som jag kanske inte borde tacka ja till. Och då så sitter jag och Anton i bilen och Anton säger, i all välmening, försök nu tänka på att du inte ska tacka ja till så mycket så att du slipper må så här.
Ja, exakt.
Och då säger jag, varför tror du att jag tackar ja?
Det är ditt fel för att du vill.
Det är ditt fel. det är du som
är besatt av pengar.
Att jag ska tjäna pengar och att vi ska, han bara, men är det här, alltså du vet väl att jag, alltså nu säger jag också så här, du behöver inte tacka, ja det har jag ju sagt flera gånger. Ja, men det är väl ändå, det är en press från dig hela tiden att jag ska tacka. Så även där då, du har 2 exempel på att det liksom aldrig är då mitt fel. Alltså det är ändå, och Anton säger så här, nej, var inte det här ditt fel? Nu heller. Nej, men det är mitt fel. Ja. Och då bara slår det mig. Då funderade jag på det här. Alltså nu, är det här ett sånt... För hela mitt liv så har jag... Alltså att skylla på andra, det är ju liksom väldigt fult. Alltså det är inte bra att liksom skylla på andra. Nej. Men jag funderar ibland om det också kan.
Alltså nu är jag väldigt intresserad.
Jag funderar ibland på, alltså inte skylla på andra högt. Och jag tycker man ska ta eget ansvar och så.
Men jag tror att du är rätt. Men jag tror att du mår bättre än många andra.
Jag tror ju att jag, för mitt självhat då, för jag förstår ju att i grunden är ju att jag hatar mig själv. Alltså att såhär, det handlar ju om att jag orkar ju inte bära det här självhatet. Jag orkar inte ha mer att göra, jag orkar inte se på det, jag orkar inte hålla det i mina händer. Så då försöker jag hitta andra orsaker då. Jag hittar det i GPSen. Ja. Där har vi liksom någon som inte ens tar skada av det. GPSen, ja. Så här, jag behöver inte ta ansvar för det här. Det är GPSens fel. det är ingen kommer till skada för GPSen har inga känslor. Alltså jag kan liksom så. Sen när det blir fel, alltså när det, någon kommer till skada, det är Anton, han har ju uppenbarligen då känslor. Ibland tvivlar jag på det, men det har ju då. Och då så är det ju inte rätt. Alltså då måste jag ju ta eget ansvar. Men om jag i det tysta bara skulle tänka, ja det är väl Anton, alltså Anton har ju pressat mig till det här. Ja, jag får ju tänka, ja, jag får ju tänka nästa gång att jag inte ska lyssna så mycket på han då. Är det så fel? För självhatet kommer ju inte riktigt åt mig, va? Det är alltid någon annan.
Det är väl skönt. Det enda är jobbigt för oss andra.
Det är det jag också säger. Det handlar, jag bygger en persona som vägrar ta ansvar för sina egna handlingar. Och att vara vuxen är väl, det är väl definitionen av att vara vuxen. Att ta ansvar för sina egna handlingar. Men jag vill inte kliva in i det. Och jag kom, ni kommer aldrig se mig stå där. Ni kommer aldrig se mig.
Nej, men vet du, det kanske också så här, vi kanske ska vara glad. Jag tänker också så här, ja, vi blir lidande, men vi kanske också ska vara glada. För hur, vad hade motsatsen varit? Förstår du?
Då hade jag bara gått runt som en ångestklubb på hata mig själv.
Gud.
Nej, men det, jag ville bara, det var bara en ny liksom förhållningssätt till livet. Det är kanske ett manligt förhållningssätt.
Jag tror att det har tagit dig dit du är idag, Hanna, om jag ska vara ärlig.
Att jag bara, att det är någon annan får lösa det.
Jo, men jag tänker, alltså nu bara, nu ska jag inte säga så här, jag tycker ju alltid mitt fel.
Ja, det tycker du.
Alltså jag känner ju oftast att, så här, att jag borde ha gjort på ett, alltså du vet, allt är ju liksom så här, ja. Jag borde stått upp för mig själv, jag borde tänkt så, eller jag borde gjort det, då hade jag inte suttit i den här situationen. Och så blir man så här irriterad.
Du slår ju på dig själv. Ibland ser jag liksom hur du bara står med en boxningshandske i ditt ansikte.
Men det är så svårt. Och sen så,
det är ödmjukt.
Och ibland är det ju så här, ibland är det ju inte ens fel. Alltså man måste ju liksom lära sig liksom när man ska skylla på andra. Alltså jag är väldigt tacksam att så här, jag tror att du och jag är en otroligt bra kombo i att jobba. För att så här, om inte du skulle stå upp för oss ibland, ja, då skulle det absolut, vi inte komma någonstans. Alltså man måste ju också våga skylla på andra ibland. För ibland är det verkligen andras fel. Man måste liksom tro på att man själv har rätt. Mm. För det blir inte mycket gjort om man hela tiden...
Ja, men i jobb tycker jag verkligen att där, men det vill jag också, jag hoppas och tror att jag tar ansvar i jobb.
Alltså ja, men det gör jag, ju, alltså, nej men snälla. Men där jag vill jag,
där, för där, men, och då tycker jag att jag tror att det är så viktigt för mig då, för det är kanske den enda delen i mitt liv där jag tycker så här kan jag göra rätt och fel. Oj, det här har varit en dålig grej på grund av mig. Alltså det tycker jag att jag kan säga jobb. Och då, men det, så då tror jag också att jag förväntar mig väldigt mycket av andra. Alltså då ifall, låt säga Perfect Day då, som vi poddar hos, ifall de då inte levererar på det jag tycker de ska leverera på, då har jag ganska lätt att säga det eller liksom se det, för att jag tycker att här, jag gör ju min del här och lite till. Alltså jag tycker att jag tar ju det här in, och jag tar inte ansvar i någonting annat. Men är det någonstans jag tar ansvar så kanske det är här typ.
Ja. Nej, men jag tycker att det är, jag tror att man oftast är på ena eller andra sidan, va? Mm. Alltså finns det någon som är perfekt?
Nej. Hon som skrev till mig.
Sluta lyssna på den här podden i så fall.
Inga perfekta välkommen hit. Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju, men nu är jag ändå börjat gjort det då, men nu är det bara magen kvar, alltså förstår du, nu är det något kärl med magen, så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa, för det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men det, ta den slogan och äg den. Vi har ju en rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom, första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Mm. Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah. Förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
Jag vill avsluta med någonting viktigt. Det är oktober.
Mm.
Bröstcancermånaden. Och vi kommer dela våran insamling igen, Surret mot cancer.
Ja.
Och det, jag tycker att det är lite, alltså jag tror att våra insamling under, alltså Surrets insamling under oktober, jag tror att det var den alltså största, alltså egna initiativet.
Mm.
Vi låg etta på listan i alla fall hela tiden.
Mm.
Det är ganska stort.
Mm. Och det är ju ni som lyssnar.
Ja, det är ju ni som lyssnar. För alltså, det finns ingenting som jag blir så här, jag kan inte förklara. Det var lite som när folk skickade från, som gick typ själva på livepodden. Och att de kände så trygga när de kom in. För att det kändes som att alla var kompisar. Eller någon annan som skrev att de kunde sitta liksom och gråta tillsammans med alltså främlingar på livepodden. För man kände sig så trygg. Och lite samma sak var det när det var Musikhjälpen. Så vi drog igång vår insamling väldigt så hastigt i slutet.
Mm.
Och alltså vi slog så många stora poddar. Alltså, som har, alltså så betydligt fler lyssnare. Mm. Alltså vi slog alla dem. Mm. Minns du det?
Jag vet. Jag är så nöjd. Alltså, men det är inte vår förtjänst. Eller jag vet inte.
Nej,
det är ju nytt.
Nej,
alltså, vi måste
det är
ju ha...
nytt. Ja, men jag vill ju credda. Alltså, jag vill ju credda att man står för någonting. Mm. Alltså, jag tycker det är mer alltså, det är så tydligt att då känner jag så här, men våra lyssnare, de kanske står för, alltså vi står upp för varandra, känner jag. För vi står för att man tar hand om varandra. Det är liksom våran core. Och det blir så tydligt när man gör såna här insamlingar. Men jag får ju också se det väldigt mycket i liksom i DMs som kanske inte alltså ni som lyssnar fått ta del på, men bara som när jag hade frågestund i fredags i bilen på vägen upp, så var det en tjej som skrev att ja, men hur jag har precis tagit mig ur en våldsam relation, hur, och jag liksom jag har tappat mig själv, hur gör man? Och jag har ju ingen erfarenhet, jag liksom utgick bara med utifrån liksom ja, men vad jag tänker hjälper när man mår helt fruktansvärt. Och då var det ju någon tjej liksom som skickade ett jättefint meddelande som jag fick vidarebefordra till den här tjejen.
Mm.
Alltså det är liksom, det finns så mycket, jag blir lite tårögd, men att man liksom är, man finns där. Och jag vill jättegärna att vi ska ha den här insamlingen igen och visa att vi är såna som finns där för varandra. Och i förra tisdagen så var jag på Täby centrum och mitt favoritställe på jorden.
Ja,
och hade haft en mysig fika med Blanche och gick bara runt och grejade. Och så var jag inne på en butik. Och så helt plötsligt är det en tjej som ser mig. Och så blir hon liksom som chockad typ. Och jag bara förstår att det är en lyssnare, för jag känner inte igen henne. Så jag liksom tittar mot henne och ler. Och så börjar hon tokgrina. Och så gråter hon. Och jag bara går fram till henne och så säger hon, oj, alltså hon bara, förlåt. Jag blir så otroligt chockad. Och jag bara, nej, jag tänkte jag först,
det är bara jag.
Nej, och så säger hon, jag fick min bröstcancerdiagnos för en vecka sedan. Och jag lyssnar på eran podd hela tiden och du är min målbild, att liksom, du hjälper mig så mycket. Och jag har precis varit klippt av med håret och så var hon och kollade på sjalar. Och det var så sjukt för att det blir, alltså, jag kan bara tänka mig, för när man, alltså, hon hade fått sin diagnos för en vecka sedan. Jag är bara fascinerad att hon ens var ute och liksom kunde gå på på riktigt. Alltså,
du mässade mig precis efter det här också, för du vart ju väldigt påverkad. Alltså jag menar, jag kan inte förstå hur det där känns. Liksom.
Nej, för jag började ju också gråta då såklart, för att jag kände ju så otroligt mycket med henne. Och så här, det där är ju värsta, för mig var det där i alla fall värsta tiden. Det är så kolsvart i mörjan, man inte vet. Man vet ingenting. Vad är det som, det är liksom ett berg som ska bestigas och man vet inte hur man ska göra. Mm. Och så då att det var som att det var meningen att hon skulle se mig, för där gick ju jag alltså i godan ro, alltså jag har ju gjort det där som ung och allt är ju liksom, jag är ju cancerfri nu och har en liten, till och med en ny bebis i vagnen. Såna där saker är man också rädd för, kommer jag kunna få barn, alltså och det var bara, jag vet inte, det var också
meningen
så här,
att hon skulle se
det, var meningen,
vilket hopp för henne.
Ja, jag, alltså, jag sa det.
Det är
jag bara, det är meningen att vi skulle träffas, sa jag. Och ja, hon hette Emily och jag hoppas att du lyssnar nu. Mm. Och det, hon hade blivit tipsad av sin bästa kompis att hon skulle lyssna på podden.
Jag tänker att vi kanske tänker då på Emily och dig och alla andra som alltså jag menar, den här insamlingen vi kommer göra nu, den är ju liksom livsavgörande.
Ja, det är ju det. Och folk, det jag blev påmind om när jag träffade, jag bara, men just det, folk fortsätter ju bli sjuka. Mm. Alltså det är det. Och man drabbas, jag tänker också så här, det är ju inte bara Emily som drabbas, utan det är också hennes familj och anhöriga och kompisar som ska förhålla sig till det här. Och man blir rädd, man ska stötta, hur ska vi göra? Det är ju flera som famlar. Och då är det så, jag vet inte, det är ett sånt fint sätt att visa att man är med genom en sån här insamling. Och jag tycker också det var väldigt fint förra året att det var så många som skrev vilken ni liksom donerade era pengar. Vem ni tänkte på. Så gör jättegärna det igen.
För det, vi kommer dela den här insamlingen på våra Instagram och på Sörrets Instagram. Ja. Det kommer ligga i bion där, tänker jag, va? Lägger vi in
det. Ja, det blir jättebra. Och dela den jättegärna. Och så visar vi att vi som lyssnar på den här podden i alla fall.
Vi bryr oss!
Vi bryr oss!
Ja, det är jävligt fint.
Ja. Jag vill också avsluta med en annan sak, kom jag på.
Ja, jag skulle kunna prata med dig 2 timmar till.
Jag har detsamma. Men tillbaka till din fest.
Jaha.
Ja, tillbaka till din
fest. Vad har jag gjort?
Jag fick ett jättebra tips. Jag fick ett tips av en person på din fest som jag sen testade. Aha. Som jag kommer ge vidare nu. Men i alla fall, Michelle från Paparazzi-podden var ju där. Alltså, och Max också från Paparazzi. Vet du, det är 2 stjärnor, båda 2 vill jag bara lägga till.
Ja, jag älskar dem. De förgyller. Jag är så glad att jag bjöd dem. Alltså vi är inte så nära, alltså jag har inte träffat, men alltså fan vad mysigt det är att liksom vara med dem.
Ja, men de är helt fantastiska, alltså du vet, det är liksom, det är stjärnor. Mm. Kom ihåg vart ni hörde det först.
Är det verkligen här de har?
Ja. Men de, väntar ni bara vad de kommer åstadkomma. Ja. Då så sätter du på en låt och så säger, vad heter det, Michelle, så här. Den här låten, kan jag säga, har hjälpt mig mer än terapi. Mm. Och det här är en låt som kom när du och jag kanske... Alltså, jag måste kolla vilket år den kom.
Men gud, vad spännande. Jag är så på spänn nu vad det här för låt.
Ja, men det är inte konstigt. Och det är verkligen... För då testade jag det här sen. En morgon när jag kände mig... Den kom 97. Så du och jag... Alltså, jag var ju...
Mitt i prick. Alltså, jag var ju 9 då.
Ja, och det är så sjukt, för jag tror inte jag kunde förstå liksom, för det här är egentligen vad våran podd också handlar om hela tiden. Att så här, låt mig vara en komplex person. Jag är inte bara en sak. Och jag måste kunna förlåta mig själv. Och vi måste kunna förlåta varandra. Så då hade jag en fruktansvärd dag morgon som mamma. Alltså det var bara fel hela tiden. Så när jag sen skulle ta en promenad med barnvakten, då satte jag på högsta volym i hörlurarna. Och alltså det funkade så jävla bra.
Jag tror jag vet vilken låt det är. Eller jag säger nu.
Men det är ju Bitch med Meredith Brooks.
Ja. Den är så jävla bra.
Men det funkade så bra.
Lyssna nu på den. Högsta volym. Och så tar vi oss an den här veckan. Vi fortsätter. Huvudet högt och röven bak. Nu kör vi.
Och vi donerar vetare pengar fast vi är usla personer.
Ja. I love you.
Love you.
Hög.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.